Emma tog oss ju in i själva konflikten, rakt in i själva konflikten och konfliktens dynamik och hur lokala konflikter relaterar till det kraftfält av maktstrukturer och så som finns i varje samhälle. Nu ska vi då få ett helt annat perspektiv, nämligen Matilda ska prata om de individer som ägnar sig åt medling, som utför medlingsuppdragen, och de frågor som gäller vad är det som motiverar dessa individer, hur uppför de sig, vilket är deras beteende och hur påverkar deras beteende resultatet av medlingsinsatsen. Ett som jag förstår ganska nytt och spännande forskningsområde. Varsågod Matilda.
Tusen tack. Och jag har förberett mig att prata på engelska. Kan alla engelska här? Jag kör på engelska, helt enkelt. So first of all, thank you so much for inviting me to come here. Today, I'm really thrilled. It was almost a year ago since I successfully defended this dissertation, Peacemaking Up Close, Explaining Media to Styles of International Mediators. And as Johan just said, it deals with individuals working for organizations such as the UN, the African Union, and the European Union, but also smaller non-governmental organizations like Crisis Management Initiative, Mediateur, Center for Humanitarian Dialogue, and their work in armed conflict contexts and how they work in armed conflict contexts with mediation. So the question that this dissertation deals with, which you can also read a much more concise, wonderful summary of in these great reports, is what explains mediated styles of individuals mediating for peacemaking organizations in armed conflicts. And I approach this question by using a combined design of experiments, survey experiments, and in-depth interviews. So before we look at some of the main reasons for why this would be relevant for the topic of today, mainly peace and development work, and before we look at my main conclusions and results and the practical implications of these, let's just define stuff here, because you know I'm a researcher, yay. So mediator style, what is this? In general, it just relates to the how of mediation. So in what way is this, let's remove one. So in what way are mediators engaging in processes of trying to help parties resolve their issues or just get going some kind of interaction or create long-term sustainable peace in the best case? Let's take this one off also. Okay. I'm going to stop here. I'm not going to undress more. I promise. I'm taking off my earrings for the recording later, just so you know. So mediator style is then the how of mediation. How are we engaging in these processes as a third party? And style is something that cuts through strategies, because strategies are the case-specific plans or sort of the goals of what we want to achieve or do. And it cuts through the specific behaviors and tactics that we use to achieve that goal. And it relates then to both behaviors, themes in behaviors and goals of the mediators. And what I do is I focus on two dimensions, directiveness and orientation. And in previous research on armed conflict and mediation, directiveness has been a relatively recurrent theme. We look at how pushy or how controlling is the third-party mediator in relation to the parties that he or she is trying to support and assist. And I define this and I clarify this, because one of the points of my dissertation is to try to expand on our theoretical understanding by using previous theories from both international mediation and mediation in domestic, what I call domestic mediation, in communal conflicts, in legal conflicts and business conflicts. So I clarify these concepts of what directiveness means, where mediator side can be non-directive. The parties have the main self-determination and control in the process, and it can move all the way to the other end of this continuum and be directive, where the mediator is pushing or controlling and using sticks and carrots and different kinds of means to steer the process. So directiveness is one dimension, but then we also have orientation, which can vary among mediators, and this has not been studied as much in relation to international mediation, and this captures mainly the focus of the mediator, whether she or he is predominantly, obviously it's not just either or, but predominantly relationship oriented, meaning that she or he focuses on the interactions, the communications and relations of the parties. Or in the other end, we have mediators who have a focus of, on the settlement or the on the sort of contested issues and incompatibilities. So how does this vary and why does it vary? I propose two clusters of explanations, one relating to context in which the mediator operates and the other relating to characteristics, related to the characteristics of the mediator. So why would we see directiveness vary along this non-directed directive and orientation along settlement-oriented, relationship-oriented? First of all, I suggest and explore the role of conflict intensity. So what happens when mediators are engaged in an armed conflict where that is highly intense? It's a crisis-like situation with widespread humanitarian needs and costs and deaths, as well as refugee flows and these kind of human rights abuses, compared to conflict intensity situations that are much less escalated. How does this affect the mediator style? And then in terms of characteristics, I look at two different dimensions that might potentially explain variations in style. The first one being something I call profile, which basically captures the accumulated experiences of the mediator. So if I have worked mainly in the IGO world, in so-called track one, 1.5 processes that are much more formal and engaging high-level decision makers, then I call these people mediators, high-profile mediators. And I expect them to have a certain view of their world, like that represents more an understanding that is perhaps more related to a realistic perspective of international relations with scarce resources and these kind of things. Whereas so-called low-profile mediators are those coming from the NGO world environment, working in different types of peace process tracks related to civil society, decision makers and activities, and also NGO employers. So the high and low profile mediators, that might be something that explains also variations in both directedness and orientation. And then the second characteristic related factor is personality. So what does a personality do in relation to your style? And this has been studied a lot when it comes to leadership styles, but not so much when it comes to mediation in armed conflicts. And I zoom in on two aspects or two larger profiles based on the so-called big five personality traits, and one being extroversion and the other being agreeableness. I'm going to move on. I can explain more what these are exactly, but you can also read later on. Is this the one? Okay, so how can these explanations that I try to find in the dissertation on mediator styles help us design more effective development work? So I propose three potential useful things. First of all, when we know and understand why and when we see different mediator styles, we can also make less biased inferences and evaluations of the effects of mediator style. So in this dissertation, I don't study how different styles affect the outcome of mediation. And I encourage that we invest much more in that because there's a big need for that kind of study as well. But when we can do those studies, also looking at insights from this dissertation and related work, we can make sure that we compare cases that are comparable. So, for example, as I will show later, intensity does seem to play a role in terms of directiveness, and then we should be looking at cases that are comparable, high-intensity cases with different kinds of mediators. Secondly, we can also create more individualized capacity building. So this dissertation focuses and zooms in, like Johan said, on the individual mediators, like anything from special representatives to civil affairs officers in peacekeeping missions and team members of different kinds of teams, mediation processes. And when we know more about how mediator style varies and why, with these individuals, we can also design trainings, which are increasingly popular in development work to invest in locally. We can design trainings that are important and relevant for mediator style. Finally, by looking at explanations here, we can also produce designs and projects that are grounded on systematic research. And this interaction relates to that too, that we are three researchers here sharing with all of you what we've learned, but I'm hoping also that in the future we can do more projects together from start as well. So my conclusions and results. First of all, I find that it is indeed very useful to study mediator style along these two dimensions, although in previous research we've mainly focused on directiveness and the effects of that. And I find in particular that, in relation to my hypothesis, that in high-intensity contexts, compared to low-intensity contexts, mediators become overall more directive. And this could be subconsciously or consciously. It depends. But I don't know exactly. I haven't been able to study exactly when and why. But there seems to be an overall trend here that as intensity rises, so does mediators' directiveness. One of the potential reasons for this is the humanitarian concern of the mediator, that she or he becomes more concerned about the costs of the conflict, and especially when they are working in the conflict area. Secondly, I find that high rather than low mediator profile is connected to and give rise to more settlement-oriented mediator styles, which means that if mediators enter conflicts with ideas about why we see conflict in the first place, what role the mediator has, that ideas that relate more to a realist perspective and understanding of the world, she or he will also be focused much more on the actual incompatibilities compared to mediators who have a profile and ideas about conflict that relate to group needs, social psychological dimensions and interactions, who will instead then be more relationship oriented. In general, obviously, there are variations to this too. So secondly, there are also important contingent effects, because even though it looks so neat to go from context characteristics, mediator style, the context and characteristics dynamics are also interacting to create effects on mediator style variations. Like, for example, it appears that mediators who are more extrovert are going to be more become even more directive in high intensity situations than mediators who are introvert or more less extrovert. So there's a kind of interaction or contingent effect there. And thirdly and fourthly, I've lumped these together here in the presentation. I find that a refined understanding of mediator style, as the one that I present in this dissertation, is really useful for allowing us to understand the effects of different mediator styles. And I'm coming to this now, because in my practical implications, first of them is that we should attend to the impact of conflict intensity on directiveness. Because given that I find that mediators become overall more directive in high-intensity conflicts, and that this can be conscious or subconscious, it becomes important to see, okay, what are the goals of this intervention and this mediation initiative? What do we want to achieve, and how does this type of directive style relate to that goal? And if we can then, as mediators and support functions, and also those who are assigning and sort of leading on the ground in the headquarters, these mediation teams, if we can know what type of situation is coming up in terms of intensity, we can also take charge and become much more aware of how we want to go about mediating, so that we don't end up in situations being more directive than we would want to be in relation to the goals that we want to achieve. Because this is something also that comes up in the interviews, that some people talk about, some mediators talk about them entering situations and then things escalating, and then they realize, oh my God, I did things that were not necessarily beneficial to the goal of this mission. But it just happened in the intensity of the situation. And secondly, a second practical implication is that we would do well in learning more about the characteristics of the potential mediation recruits and of the team members of mediation teams. Basically, or I would say like this, it does not have to be that just because you tick certain boxes in a personality test, this is who you are. But looking at those ideas of what conflicts are and what mediation is and how much of an impact I can have, having a greater awareness of this, both as a mediator, which is point three here, but also in the process of recruiting mediators and building teams is going to be beneficial, because then we can also see how we can build teams where we have complementary focuses in terms of the orientation, settlement-oriented or relationship-oriented mediators, and how we can relate this again to the mediation mandate and what we want to achieve. And then thirdly, I find, based on my dissertation, that we should also encourage greater self-awareness among mediators. So this basically means that today when we have mediation trainings, where we look at subject matters like gender awareness, gender sensitivity, self-determination dynamics, the rule of law, and these kind of thematic topics or techniques, specific technique-based trainings, it would be really interesting and useful to complement these with a greater self-awareness type of training, where mediators learn more about, okay, how do I operate in a crisis-like situation, or what type of expectations do I have about my own peacemaking in different processes. Finally and fourthly, I suggest, based on this dissertation, that we should acknowledge and support a broader variety of mediators and mediation teams, which means that the special representatives that are reported in news media or emphasized in the everyday work life as the mediators are not really the only ones, because the many ones that I've been interviewing, the many people I interviewed do a lot of the practical mediation on the ground. And then if we can actually acknowledge that further, both in academia and in the practical initiatives, this will be very useful for strengthening and professionalizing mediation. How's my time, Johan? Yeah, I'm wrapping up. Excellent. Okay, so next steps, I suggest that we zoom in on the individual mediators and the teams, how they work, who are they, just as we would do in leadership style studies. This is also relevant for mediation. And I also suggest that we look even closer at the expectations and views of the mediators. What are their expectations entering a process? What are their goals, which is my third point, the leadership and goals? How do they relate to their mission and what they want to achieve? Because when I did these interviews with the over 70 mediators, and 46 of which are in the dissertation, a recurrent theme was that they constantly related to the success and the outcome of the mediation, which makes sense, because this is also why you engage in a process. You want to achieve something as a third party. And although my focus was not to evaluate whether or not and how, to what extent they had been successful, this is a constant and relevant reference point for mediators. So if we then can make this process much more conscious and aware, this could also feed into the trainings that we design, and it could feed into the type of evaluations that we do of the mediation initiatives that we invest in. And yes, so finally, leadership and goals, because leadership was something that was a recurrent theme that would allow or restrain the possibilities of different types of styles. If you have somebody in the lead who is encouraging of a broad variety or of a certain type of mediator style, this is going to put constraints or allow variations in the mediator style. Yes. I think I'm done. Thank you.
Tack så mycket, Matilda. Och nu har vi alltså talat om medlarna som individer. Och nu ska vi ägna oss åt en särskild grupp av människor som involverar sig i fredsprocessen, nämligen de religiösa samfunden. Både Emma och Matilda kommer från eller finns nu på Institutionen för freds- och konfliktforskning i Uppsala.
Fast jag är inte där längre.
Du är inte där längre, men du kommer ifrån. Ja, disputerade där. Medan Sara finns på Lunds universitet på Centrum för teologi och religionsvetenskap. Och vi får alltså, nu handlar det om de religiösa samfunden, men det finns också en koppling till det som Matilda precis har talat om, nämligen jag tror att du kommer fästa vikt vid de individer och de bevekelsegrunder som individerna i de kristna samfunden har. när de ägnar sig åt fredsarbete. Och jag tror att du kanske kommer att beröra frågan om det tveeggade svärd som religionen kan vara i att främja fred eller underblåsa konflikter. Det har jag lärt mig och det jag har läst av dig. Varsågod.
Det stämmer det. Tack så mycket. Först och främst väldigt roligt att vara här. Och den här avhandlingen som jag skrev i Lund och som blev klar förra året och som ligger till grund för min DDB, den berör ju frågan, kan teologi vara en resurs i fredsbyggande processer? Och i så fall, hur? Och i min avhandling så ger jag ett exempel på hur fredsorienterad teologi kan byggas upp och hur teologi kan ge resurser in i processer som bygger fred och som motverkar religiöst motiverat våld. Och som ni ser här så är titeln på min DDB Educating for Peace, a Theological Task in Contemporary Times. Och den här titeln, det är en slutsats som jag drog efter att jag hade skrivit min avhandling. Att utbilda för fred är enligt min mening ett teologiskt uppdrag och ansvar i vår tid. Och de närmaste minuterna så har jag tänkt att dela med mig av några reflektioner från avhandlingsarbetet som ledde mig fram till den här slutsatsen. Och jag har också tänkt att ventilera några frågor kring de möjligheter som finns och som skulle kunna finnas när det gäller teologisk fredsutbildning. Och jag tänkte att vi ska börja i frågan om teologins Janusansikte. Här kommer det tveeggade svärdet. Teologi kan ju lägga grunder för en fredlig samexistens. Men teologi kan också legitimera våldshandlingar. Och den här dubbelheten hos teologin är en spegling av den religiösa ambivalens som vi kan se i frågor om krig och fred. Och detta är en ambivalens som allt fler forskare har börjat intressera sig för. I ämnen som statsvetenskap, sociologi, religionsvetenskap, psykologi, etik och internationella relationer så diskuterar man det faktum att det finns religiösa aktörer som går de allra värsta illdåd i sin religions namn. Och att det samtidigt finns aktörer som i samma religions namn är hängivna fredsbyggare som med fullt engagemang går in i arbetet för mänskliga rättigheter, försoning, förlåtelse, hopp och respekt för mångfald. Och den här tvetydigheten har lett fram till ett intensivt studium av hur religion kan vara en faktor som underblåser konflikt, våldsamma konflikter och vidmakthåller våldsamma konflikter. Och i kölvattnet av de här studierna så har också den andra sidan av myntet kommit att få uppmärksamhet, nämligen frågan om de fredsbyggande resurser som finns inom de olika världsreligionerna. Det finns en växande nyfikenhet på och också angelägenhet om att veta mer om de om hur religioner kan bidra till lösningen av våldsamma konflikter. Hittills så har den här tvärvetenskapliga debatten framför allt kretsat kring vad religiösa aktörer gör. Man har kunnat se att religiösa ledare, religiösa organisationer, grupper och individer kan bidra väsentligt före, efter och under konflikter. Att de till exempel kan fungera som medlare och tredje part. Att de ofta har en lång och gedigen erfarenhet av humanitärt och socialt arbete. Att deras församlingsbyggnader kan fungera som en tillflyktsort och som en neutral plats där motstridiga parter kan träffas och samtala med varandra. Däremot så har den här debatten handlat desto mindre om vad religiösa aktörer tänker. Om vilket teologiskt tankegods som ligger till grund för de etiska ställningstaganden som i sin tur motiverar till fredsbyggande handlingar. Så frågar vi efter teologins roll i fredsbyggande så ger vi oss alltså in i ett samtal som än så länge är i sin linda. Vänder vi oss till fredsforskaren och rabbin Mark Gopin så får vi en bra bild av motiven bakom den här växande efterfrågan efter teologiska perspektiv. Gopin, han konstaterar att teologiskt språk, metaforik och symbolik är någonting som har betydelse för hur troende individer och gemenskaper tolkar verkligheten. Och därför så kan teologiska texter, begrepp och idéer ha en stark inverkan på hur människor agerar när de hamnar i tvetydiga politiska och etiska situationer. Teologiska fenomen som till exempel gudsbilder kan vara vägledande antingen för ett försonligt eller för ett aggressivt sätt att närma sig en konfliktsituation. Och mot bakgrund av de här observationerna så formulerar Gopin ett par teser som vi ska titta på. Han säger för det första att kunskap om teologiska texter, begrepp och idéer kan ge insikt i vad som skapar försonlighet och vad som skapar våld. Med andra ord kan studiet av religiösa traditioner klarlägga vilka djupare motiv som ligger bakom handlingar för fred eller för krig. För det andra... För det andra så säger han att det krävs förnyade teologiska insatser om religiösa traditioner ska kunna växa och blomstra utan att bygga på intolerans. Och det här, säger han, det innebär att vidareutveckla teologiska resonemang som bygger på religiösa texters och traditioners toleranta och inkluderande dimensioner. Och så för det tredje så säger han att på det här sättet kan teologi ge förnyade perspektiv och väsentliga bidrag till tvärvetenskapliga konfliktanalyser och till utvecklingen av konfliktlösningsstrategier. Men samtidigt så säger också Gopin att resurskraften hos sådana här teologiska perspektiv hittills är någonting som har gått den internationella diplomatin förbi. Ja, om nu teologi kan vara en resurs i fredsbyggande och konfliktlösning, då uppstår frågan. Hur kan fredsskapande teologiska perspektiv få näring, utvecklas, blomstra och tillämpas? Och vi ska titta på den frågan ur två olika perspektiv. Vi ska börja med ett konstruktivt teologiskt perspektiv och sen fortsätta med ett utbildningsperspektiv. De två teologerna Serene Jones och Paul Lakeland, de har uppmärksammat detta att teologin har ett janusansikte i frågor om krig och fred. De säger som så att religiös tro är någonting som både kan riva ner och bygga upp. Religiös tro kan orsaka död och stärka liv. Och därför så talar de om teologi som a life and death endeavor. Och de talar om teologins uppgifter och de säger bland annat så här: att teologi kan förklara innebörden av sociala motiv som hopp, fred och rättvisa i samtida religiösa kontexter. Och att teologi utforskar hur religiös tro påverkar och utvecklar innebörden av såna här motiv. De säger också att eftersom religiös tro formar många människors uppfattningar om världen och engagemang i världen så behövs det vidare forskning kring hur teologi kan möjliggöra ansvariga praktiker och förståelser av tron. Och här tar teologen Gordon Kaufman vid och säger så här att metafysiska idéer är någonting som ofta vägleder människor när de orienterar sig i livet. Och teologin som bearbetar och utvecklar just precis såna här idéer har därför särskilda möjligheter till att konstruera begrepp som vägleder troende människor till att utveckla ett humant och fredligt samhälle. Och det här är vad min avhandling går ut på. Avhandlingen innebär just att konstruera fredsorienterad teologi. Och det begrepp som står i centrum för min avhandling, det är begreppet rättvis fred. Och min undersökning baserar sig på ett textmaterial som ganska så nyligen skapades fram inom kyrkornas världsråd, som är en stor aktör inom den internationella ekumeniska rörelsen. En rörelse som har gjort sig känd för sitt mer än 100-åriga religiösa fredsengagemang. Och i det här textmaterialet så diskuterar kristna från olika traditioner kring innebörden av en rättvis fred, och detta utifrån sin tro. Och i den här avhandlingen så kartlägger jag de olika teologiska förståelser av rättvis fred som kommer ut ur deras diskussioner. Och jag gör detta utifrån fyra perspektiv som vi ska titta väldigt översiktligt på nu. Det första perspektivet är teologisk etik. Rättvis fred ses som en ny teologisk etisk position bortom den låsta och långa debatten mellan kristna pacifister å ena sidan och kristna anhängare av läran om det rättfärdiga kriget å andra sidan. Och den position som man nu utvecklar, den sammanfaller i väldigt hög grad med riktlinjerna för en fredskultur som ju har utvecklats av UNESCO. Det andra perspektivet är texttolkning. Rättvis fred ses som en samtida uttolkning av det gammaltestamentliga begreppet shalom. Och man gör en fredlig uttolkning av begreppet shalom. Shalom kan ju vid ett närmare exegetiskt studium ett framträdande som ett tämligen komplext begrepp med både fredliga och mindre fredliga betydelser. Men som en uttolkning av shalom så ses rättvis fred som en allomfattande holistisk fred som inbegriper allt som lever. Det tredje perspektivet är spiritualitet. Rättvis fred ses som en andlig resa med ånger, bot, omvändelse och förlåtelse. Man säger att det är i människans inre som freden tar sin början. Men det här är också en fråga om trovärdighet. Som religiösa aktörer så är man medveten om att det är svårt att framstå som en trovärdig fredsbyggare om man inte först visar på självkritik. Och det fjärde perspektivet är ekumenisk vision. Som ett teologiskt begrepp så går rättvis fred hand i hand med den ekumeniska tanken om en enhet i mångfald. Och här handlar rättvis fred om ett gemensamt visionerande, ett gemensamt samarbete som bygger på respekt för och värdering av mångfalden. Och som med utgångspunkt från de här fyra perspektiven så ger min avhandling ett exempel på hur fredsorienterad teologi kan byggas upp. Vilka visioner en sån här teologi kan drivas av och vilka riktlinjer en sån här teologi kan dra upp för ett religiöst fredsengagemang. Och jag diskuterar också på vilka sätt teologin kan vara en resurs in i ett vidare fredsbyggande sammanhang. Och detta leder oss tillbaka till frågan. Hur kan fredsskapande teologiska perspektiv få näring, utvecklas, blomstra och tillämpas? Och det leder oss in på det andra perspektivet, teologisk utbildning. Ja, det är snart klar. I min DDB så lyfter jag fram två olika forum i vårt samhälle där det pågår en fredsinriktad teologisk utbildning. Dels inom de religiösa samfunden och dels inom akademin. Och vad som är viktigt att poängtera, det är att de här utbildningsinsatserna skiljer sig åt på flera punkter. De har olika slags funktioner och vi ska titta på några av de funktionerna. Och vi börjar i de religiösa samfunden. När man läser texter kring religiös fredsutbildning så stöter man ofta på formuleringen a peaceful mind, ett fredligt sinne. Många utbildningsinsatser inom religiösa samfund syftar just till detta, att forma ett fredligt sinne bland troende individer. Och här ger utbildningen kunskap om olika teologiska motiv som vägleder till fred och icke-våld. Ofta så lägger man tonvikt vid skrift och tradition i studiet av olika religiösa fredsbyggande resurser. Och den utbildning som pågår i religiösa rörelser för fred kan ses som en del av en större rörelse. En rörelse som utvecklas inifrån religiösa gemenskaper och som handlar om att motarbeta religiöst motiverat våld genom att belysa och tillämpa de fredsskapande resurser som finns inom den egna religiösa traditionen. Och slutligen. Går vi tillbaka till frågan efter mer och fördjupad kunskap kring religiösa faktorer i krig och fred som Gopin så tydligt pekade på, så är det just precis den efterfrågan som arbetet inom akademin vill svara upp på. Akademiska institutioner för religionsvetenskap och teologi är forum för den kritiska analys och den balanserade, djupgående och mångdimensionella kunskap som efterfrågas för att kunna förstå och urskilja både de utmaningar och de möjligheter för fredsbyggande som finns i det religiösa livet. Och för att kunna göra det så krävs det fördjupning i religiösa traditioners omfattande och komplexa natur. De teologiska institutionerna ger en plattform för att analysera, utvärdera och konstruera fredsorienterade teologier. På så vis skulle de kunna vara intressanta partners i processer för fredsbyggande och konfliktlösning. Men sedan flera år tillbaka så upplever många svenska teologiska och religionsvetenskapliga institutioner en successiv tillbakagång på grund av minskade medel och resurser. Här är min observation att potentiella resurser för fredsbyggande och konfliktlösning går förlorade. För att sammanfatta. Teologisk fredsutbildning är en insats som ger människor verktyg och nycklar för att kunna tolka texter, för att kritiskt kunna diskutera och analysera teologiska traditioner, för att kunna konstruera teologiska begrepp som bereder marken för fredligt orienterade trosuppfattningar och livsåskådningar. Och därför skulle jag som avslutning vilja bjuda in till gemensam reflektion och samtal kring frågan. Vilka fredsbyggande resurser skulle vi kunna vinna genom större satsningar på ökad kunskapsspridning och på fördjupning i frågan om teologins och de religiösa gemenskapernas möjligheter och utmaningar i arbetet med att bidra till fred? Tack.
Stort tack, Sara. Jag tittar på publiken här, så inser jag att det finns några individer bland er som nu känner igen sig eller har varit i situationer personligen. Har väldigt mycket med det här, de tre perspektiven att göra, som har spelat aktiva roller i medlingsarbete i konflikter på olika håll. Vi får se om det återspeglas när vi så småningom släpper in publiken. Tack ni tre presentatörer. Vill ni sätta er här?